Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden.
Välkomna till dagens avsnitt av Tyst vittne. Idag så kommer vi ta upp ämnen som berör självmord och självskadebeteende samt ätstörningar, så därför vill vi varna känsliga lyssnare. Med det sagt så vill jag berätta att vi kommer att göra en nyinspelning av vårt första avsnitt på Tyst vittne, det som handlar om Conrad Roy. Och anledningen till att vi gör det är för att vi har blivit så mycket bättre på spelen. Det låter nog bättre än andra gång. Det är ett väldigt intressant fall och Jenny har tagit över allt det tekniska. Vilket innebär att det är mycket bättre nu.
Det var sjukt roligt också att det tog så himla lång tid. Du kämpar och kämpar och kämpar, men jag trodde att det var så jävla svårt. Mm. Det är inte lätt att klippa. Det är bara att du är bra på annat.
Ja, det kan man lugnt säga. Alltså du vet, jag höll på i månader för att lära mig det här. Och varenda gång jag skulle klippa ett avsnitt så tog det mig typ en vecka. Mm. Och jag, du vet så här, jag ville bara kasta mig över ett stup för det var så jävla jobbigt varje gång. Yeah. Och du vet, jag pratade om det här och berättade det för Jenny. Och så här, hon trodde ju att det var skitsvårt. Och sen så skulle hon då testa för hon skulle avlasta mig lite grann. Och så hon började så här, schmack sa det. Så bara klippte hon avsnitt på typ ingen tid alls. Och jag bara, hur är det ens möjligt?
Ja, så det går snabbare nu.
Då kör vi.
Det vi ska prata om idag är en komplicerad relation mellan två unga personer som vi nu ska få en inblick i. Där en av dem dör tragiskt och den andra ställs inför rätta. Conrad Roy, den tredje, föddes den 12 september 1995 och dog tragiskt i ett självmord den 13 juli 2014, endast 18 år gammal. Conrad var till synes en helt vanlig amerikansk ungdom som gick på high school och tog examen på honor roll, alltså med högsta betyg. Han höll på med flera olika idrotter och kom in på en ekonomiutbildning som han faktiskt valde att inte gå på just då. Han hjälpte istället då till på sin pappas och farfars företag. Och både pappan och farfan heter Conrad, för enkelhetens skull. Han umgicks med vänner och verkade utåt sett som en helt vanlig unge.
Ja, det är därför han är Conrad the third. Ja. Eller den tredje, för det är tre stycken.
Ja.
Conrad. Men det som då gjorde Conrad lite annorlunda, eller jag menar, i den åldern så är man ju väldigt känslig redan som det är. Det händer mycket i kroppen och det är många hormoner som lever runt. Det är ju en tid där man är väldigt sårbar. Samtidigt så förväntas man ta större ansvar och bli mer självständig. Det sker alltså flera stora förändringar i livet samtidigt, både rent fysiskt men också psykiskt. Relationer till vänner och föräldrar förändras och man kan ha humörsvängningar och tidsvis kan man känna sig nedstämd och trött. Det här gäller förstås inte alla ungdomar. Det kan vara svårt för omgivningen att förstå om det faktiskt handlar om tonåren, alltså normala tonårskänslor och saker som man går igenom, eller om det faktiskt handlar om någonting annat som är mycket tyngre än så. Så utöver då att vara tonåring så hade Connor länge haft svårigheter med depressioner och social ångest. Något som ju inte alltid syns utåt. Detta förvärrades när hans föräldrar skilde sig 2012. Det finns vissa uppgifter om att den här skilsmässan ska ha varit våldsam. Conrads pappa ska också ha varit våldsam mot Conrad och en gång misshandlade han Conrad så illa att Conrad var tvungen att uppsöka sjukvård på grund av en hjärnskakning. Conrad ska vid det här tillfället ha uppgett följande för polis. Han slog mig och höll fast mig och jag kunde inte komma upp. Hans tjej sa att jag var en liten skitunge. I dokumentären I Love You, Now Die säger Conrads pappa att han bara var en förälder och att han skulle göra om det. Hans pappa lärde honom att aldrig svinga ett slag mot sin pappa för då skulle han få, enkelt översatt då. Med det sagt så menade ju Conrads pappa liksom att, lite tuff uppfostran helt enkelt. Eller det var i alla fall vad han tyckte var lämpligt. Conrad hade försökt ta livet av sig flera gånger, bland annat genom att ta en överdos paracetamol, men också genom att försöka dränka sig. Och i samma dokumentär då, I Love You Now Die, berättade hans mamma att en gång så var det så illa när han överdoserade paracetamol att han var nära att behöva en levertransplantation. Visar ju lite grann på hur allvarlig depression han troligtvis led av.
Michelle Carter föddes den 11 augusti 1996. Michelle ansågs vara en väluppfostrad flicka som var omtänksam, tystlåten och snäll. Men även Michelle gick igenom perioder som var tuffa. Hon utvecklade en ätstörning tidigt i livet och uppgav för sina väninnor att hon skar sig själv. Vid 14 års ålder fick hon antidepressiva och fick gå hos en terapeut. Hon vårdades vid ett sjukhus för sina ätstörningar och depressioner. Conrad och Michelle träffades sommaren 2012 i Florida då hennes farmor och Conrads moster kände varandra. Conrad och Michelles relation var nästan uteslutande digital via tusentals sms. De träffades bara en handfull gånger under hela deras relation. De bodde i olika städer med cirka en timmes mellanrum.
Med bil.
Avstånd, ja, med bil. Det är inte långt och särskilt inte i ett land som USA som är så stort. Men av någon anledning så sköt båda två upp att träffas hela tiden. Båda verkade vara okej med detta. Då verkade det som att de trivdes med relationen så som den var. Conrads omgivning var inte fullt medveten om att han hade en flickvän. Hans mamma förstod inte detta förrän efter hans död. Det enda hon visste var att det fanns en tjej vid namn Michelle som Conrad hade sms-kontakt med. Å andra sidan var Michelle ganska tydlig med sin omgivning. Hon berättade för sina kompisar om sin pojkvän och hon verkade mer investerad i den kärleksfulla delen av deras relation än Conrad var. I alla fall om man försöker tyda deras sms-konversationer. Innan Conrad tog livet av sig uppfattades han av sin omgivning som att han började må bättre. Han hade precis tagit sin kaptens licens för båt, vilket var ganska tidigt att göra i hans ålder. Han var väldigt stolt och glad över detta och skulle nu kunna fortsätta arbeta sida vid sida med Conrad och Conrad som är hans pappa och farfar. Han var duktig i skolan och var atletisk och duktig på baseball. Och han hade två yngre systrar som han stod nära.
Michelle hade svårt att få vänner. Hon kände sig väldigt ensam och fann tröst i relationen till Conrad. Eftersom de båda öppet kunde prata om sina innersta tankar och känslor med varandra. De vänner som Michelle hade i skolan var flickor hon umgicks med i just skolan. Och de flesta flickorna undvek henne och ville inte umgås med henne efter skoltid. Michelle kände sig utanför. Hon skrev vid något tillfälle ett sms till en väninna där hon berättade att hon inte hade några vänner. Michelles försök att komma nära de andra flickorna kan väl ha uppfattats som något påträngande. När de inte ville umgås med henne eller inte svarade på hennes sms så fortsatte hon att trycka på genom att skriva upprepade sms till dem. Och flera av de här flickorna vittnade vid rättegången som sedan ägde rum. Det var nästan smärtsamt att lyssna på flicka efter flicka som berättade för rätten om att de aldrig ville umgås med Michelle. Däremot så verkar de alltid stötta och hjälpa henne när det händer saker i hennes liv. Ett sms från en flicka lyder att hon tycker att Michelle alltid är så obekväm när de umgicks. Och vi går igenom och berättar de här sakerna bara för att ni ska förstå lite grann vilken typ av person hon var och hur hon uppfattades av människorna omkring henne. Under relationen som Michelle och Conrad hade så pratade Conrad upprepade gånger om sin vilja att ta livet av sig. Och det var ju någonting som genomsyrade hela deras relation. Trots att Conrads omgivning delvis hade insyn i Conrads mentala hälsa och medvetna om hans flera självmordsförsök, så verkade det som att Michelle var den enda som Conrad anförtrodde alla sina innersta tankar till. I början av deras relation blev Michelle upprörd när Conrad skrev om att han skulle ta livet av sig. Hon försökte hjälpa och stötta honom trots att han uppgivit att han absolut inte, att hon absolut inte fick berätta för någon, för då skulle han hata henne. Det blev stundtals troligtvis ganska så överväldigande för henne. Det var tusentals sms om mörk olycka och självmord och en konstant påtryckning. Han skickade bilder och skärmdumpar på vapen eller olika metoder som han skulle använda sig av för att ta livet av sig. Och eftersom hans familj någonstans verkade ha liksom levt i tron om att han började bli bättre, så blev det ju Michelle som fick ta hela hans olycka på sina axlar. Conrad kunde också behandla Michelle ganska så dåligt och kalla henne för olika skällsord. I dokumentären så diskuterar man deras relation och att den var destruktiv åt båda håll. Den utåt sett välvårdade flickan Michelle gavs ett helt annat ljus i media. Allmänheten och media såg henne som en kallhjärtad person som bar ansvar för sin pojkväns självmord. Där hon drogs genom smutsen och man skrev om henne som en hemsk person.
Som vi nämnt tidigare så var Michelles och Conrads relation till största del via sms. Och den varade i nästan 2 år innan Conrad tog sitt liv. Det finns 4200 sms emellan dem. Och genom dessa sms kan man få en inblick i relationen. Det var en blandning mellan kärleksfulla sms och andra om Conrads psykiska smärta och hans vilja att ta livet av sig. Det var ganska tydligt att Michelle inte ville att han skulle göra det. Hon erbjöd honom råd och hjälp och bad honom att söka hjälp. Vad var det egentligen som hände som kom att leda fram till en rättsprocess? Den 2 juli 2014 uppger man att Michelle vände och såg hennes möjligheter att hjälpa Conrad med helt nytt ljus. Tydligen, enligt försvararsidan, så började Michelle nu inse att det enda sättet att hjälpa honom på riktigt var att hjälpa honom att dö. Därför började hon hålla med honom i hans tankar kring självmord och hon hjälpte honom även planerade. Hennes sms var stöttande och kärleksfulla gällande Conrads död. Conrad reagerade positivt på Michelles förändrade beteende. Han blev också mer kärleksfull mot henne och tacksam. Särskilt då hon lovat att ta hand om hans familj. Och det var så det hela började. Men det skulle snart få en ganska obehaglig vändning där Michelles stöttande gick från tjatande till att i princip kräva att han skulle ta sitt liv. Och om detta då inte har skapat tillräckligt med olustiga känslor hos er lyssnare och oss själva, så kommer vi nu läsa upp lite av de här sms:en som skickades mellan paret dagarna innan Conrads död. Vi har valt att översätta dem till svenska, så Michelle skrev till Conrad: "Jag tror att dina föräldrar vet att du är på en riktigt dålig plats i ditt liv. Jag säger inte att de vill att du ska göra det, men helt ärligt så känner jag att de kan acceptera det. De vet att det inte finns någonting som de kan göra. De har försökt hjälpa dig. Alla har försökt, men det kommer till en punkt där det inte finns någonting som någon kan göra för att rädda dig, inte ens du själv. Och du har kommit till den punkten och jag tror att dina föräldrar vet att du är där. Du sa att din mamma hade sett en självmordsgrej på din dator och hon sa ingenting. Jag tror att hon vet att det är det du tänker på och hon är förberedd för det. Alla kommer vara ledsna ett tag, men de kommer komma över det och gå vidare. De kommer inte bli deprimerade, jag kommer inte låta det hända. De vet hur ledsen du är och att du gör detta för att bli lycklig. Och jag tror att de kommer förstå och acceptera det. Och de kommer alltid bära med dig i sina hjärtan." Och då svarar Conrad: "Ja, tack så mycket, Michelle." Michelle svarar: "De kommer gå vidare för att de vet att det är det du hade velat. De vet att du inte hade velat att de skulle vara ledsna och deprimerade och arga och känna sig skyldiga. De vet att du vill att de ska leva sina liv och vara lyckliga. Så de kommer göra det för dig. Du har rätt, du behöver sluta tänka på detta och bara göra det." Conrad svarar: "Ja, jag har tänkt på det alldeles för länge." Michelle svarar, ja du måste bara göra det. Du har allt du behöver. Det finns ingen chans att du kan misslyckas. Ikväll är kvällen, det är nu eller aldrig. Ska du göra det idag? Conrad svarar ja. Michelle frågar, kommer det vara typ på dagen? Conrad frågar då igen, ska jag? Michelle skriver då, ja det är mindre misstänksam. Du behöver inte tänka på det så mycket och du kommer bara få det gjort istället om du skulle vänta till kvällen. Conrad skriver, okej, då kommer jag göra det. Men var? Ska jag åka in till något liksom avskilt om?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Michelle skriver, bara sätt dig i bilen och kör till en parkeringsplats någonstans, en park eller någonting sånt. Gör det nu, tidigt. Senare skriver Conrad till Michelle, alltså varför är jag så tveksam på senaste tiden? För typ 2 veckor sedan var jag villig att försöka vad som helst. Och nu är det värre, alltså väldigt mycket värre. Jag fattar inte varför jag inte bara gör det. Det äter mig upp inifrån. Michelle skriver, du är så tveksam för att du fortsätter bara tänka för mycket och skjuter upp det. Du behöver bara göra det, Conrad. Ju mer du bara skjuter upp det, desto värre blir det. Du är redo och förberedd. Allt du behöver göra nu är att sätta på generatorn och sen kommer du vara fri och lycklig. Ingen mer väntande och inget mer att skjuta upp det. Conrad skriver, du har rätt. Okej, jag ska göra det idag. Michelle skriver då, lovar du? Jag lovar älskling, jag måste göra det nu. Michelle skriver, alltså nu. Conrad, vad ska jag göra det? Michelle säger då, och du kan inte bryta ett löfte. Bara kör till en tyst parkeringsplats eller något. Ska du göra det nu? Conrad tvekar och skriver, jag vet bara inte hur jag ska lämna den. Förstår du? Michelle säger, säg att du ska åka till affären eller något. Men jag vill bara veta att de vet att jag älskar dem, säger Conrad. Michelle svarar, de vet. Det är definitivt en av de grejerna som de vet. Du tänker för mycket. Jag vet att jag tänker för mycket. Jag har tänkt för mycket, för länge nu, säger Conrad. Michelle skriver, jag vet. Du behöver bara göra vad du har sagt. Ska du göra det nu? Conrad skriver, jag har fortfarande inte åkt hemifrån. Haha. Michelle skriver, varför? Conrad svarar kort, jag kör nu. Okej, du kan göra detta, skriver Michelle. Och Conrad svarar, okej, jag är nästan framme. Det Conrad gjorde för att avsluta sitt liv var att han körde till parkeringen utanför varuhuset Kmart i deras hemstad. Han satt i bilen och startade en portabel bensinmotor som han hade med sig och kolmonoxiden i avgaserna kvävde honom till döds. Michelle hade telefonkontakt med honom under förloppet och enligt henne blev han alltså rädd för att tillvägagångssättet fungerade och klev ur bilen. Det var då hon sa åt honom att sätta sig igen, vilket han gjorde, och senare avled. Och trots att hon hade haft kontakt med honom och visste vad han gjort, uppgav hon för hans familj att hon inte visste var han var då de eftersökte honom.
Michelle hjälper alltså Conrad att planera sitt självmord in i minsta detalj. Och när det börjar närma sig så kan man i Conrads sms till Michelle känna av en tvekan från hans sida. Men så fort Michelle la märke till den här tvekan så var hon snabbt på för att få honom tillbaka på samma bana att fortsätta med sitt självmord. Enligt Peter Breggen, som kallades av försvaret för att vittna i rättegången, så distribuerar SSRI serotonin till hjärnan som saknas hos personer med depressioner, och SSRI är då det ämnen eller de här antidepressiva som vi pratar om då, som Michelle då skulle ha gått på. Och det kan då i sin tur påverka frontalloben. Så då, det påverkar omdöme, impulskontroll, kärlek, empati och konsekvenstänk. Det här är alltså vad den här Peter Bregan uppger då, att Michelle ska ha varit antisocial och trotsig. Hon ska ha haft snabbt till ilska och var en sårbar person som led av depression. Hon fick Prozac som är en antidepressiv medicin mellan 2011 och 2013. Det var alltså när hon var 14 år gammal som hon började med det. Och hon fick sedan en annan medicin, Celexa, som också är en antidepressiv, och denna började hon på 2014. Det är ju en ganska tidig ålder att börja bli medicinerad. Speciellt med den här typen av mediciner som är ganska starka. Vi ska titta lite närmare på det här. Enligt 1177 så är antidepressiva ett läkemedel som påverkar signalsubstanser som finns i hjärnan. Signalsubstanser är ämnen som behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Och exempel på sådana ämnen är serotonin, noradrenalin och dopamin. Och det kan ta tid innan medicinen ger önskad effekt, och hur lång tid det tar beror på individen men också vilket läkemedel det rör sig om. De här ämnena som jag nämnde, serotonin, noradrenalin och dopamin, det är ju glädjeämnen. Eller det är sånt som får en att må bra. I början av behandlingen är det vanligt att man mår sämre och kan få starkare ångest innan medicinen börjar hjälpa. Det är alltså viktigt att läkaren är tydlig gentemot sin patient angående hur de här medicinerna kan påverka en. Alltså då att man först kan bli sämre. För den perioden från att du börjar med medicinen tills att den börjar ge effekt är en period som är ganska farlig för patienten, och man bör övervakas noga. Och det kan ju faktiskt vara så att det skapar ganska hopplösa känslor hos en person som redan mår dåligt och är deprimerad, och som dessutom, när man har blivit medicinerad, börjar må sämre istället för bättre. Så risken för självmord och andra självskadebeteende är ju faktiskt mycket större här. Men det är också individuellt, så det behöver inte gälla alla. Man behöver sluta med och börja med en behandling gradvis. Man ska vara försiktig med att blanda alkohol och andra mediciner med antidepressiva om man inte har talat med sin läkare tidigare. Det finns idag bara ett läkemedel som är godkänt för behandling av depression hos barn. Och det är ett läkemedel som innehåller fluoxetin, ett SSRI-läkemedel. Och det är godkänt för barn från 8 års ålder, och nu pratar vi i Sverige.
Michelle skrev ett sms till sin kompis efter Conrads död, och hon skrev så här. Översatt från engelska. Sam, hans död är mitt fel. Ärligt talat, jag kunde ha stoppat honom. Jag pratade med honom i telefonen och han klev ur bilen för att det funkade och han blev rädd. Och jag sa till honom att gå in och sätta sig i bilen igen. Efter Conrads död blev Michelle den sörjande flickvännen. Och den något udda tjejen som var utanför fick plötsligt mycket uppmärksamhet. Vänner tröstade henne, främlingar tröstade henne och Conrads familj tog in henne som en i familjen och tröstade henne också där. Hon anordnade olika events för att skapa stöd för psykisk ohälsa. Omgivningen uppfattade henne som glad under denna perioden. Och det var ju något som sågs som negativt under rättegången. Och Dr. Peter Bregan, återigen som Alex berättade om tidigare, vittnade till försvarets fördel under rättegången och uppgav då att Michelle blev upprörd över Conrads ständiga vilja att ta livet av sig. Hon ville att han skulle söka hjälp, och det var nog verkligen så att hon ville hjälpa honom. Med tiden ökade dock hennes frustration över hans beteende. Conrad hade övertagit i relationen och övertygade Michelle att hjälpa honom att ta livet av sig. Enligt Dr. Peter Bregan så var hon involuntarily intoxicated, alltså ofrivilligt berusad av sina mediciner. Och detta gjorde henne bland annat psykotisk, vilseledd och onormbar under perioden när hon uppmuntrade Conrad att ta livet av sig. Dr. Peter Bregan blev ganska så tilltryckt under rättegången av åklagaren vid en utfrågning. Bland annat undrade åklagaren hur det var möjligt för Michelle att fungera som normalt, ha kontakt med en terapeut, åka på ett läger, umgås med vänner, ha en sleepover med kompisar men ändå vara psykotisk. Och detta hade då Dr. Peter Bregan svårt att svara på. Och det finns ljudfiler på nätet från rättegången helt enkelt. Man kan lyssna på. Och det är ganska smärtsamt att lyssna på när hon upprepade gånger ställer samma fråga om och om igen och han inte kan svara på det. Under slutpläderingen sa försvaret att det här handlar om ett självmord och inte ett mord. Försvaret ansåg att den ansvariga för Conrads död var han själv. Det finns mycket dokumentation som styrker Conrads mående och vilja. Istället utnyttjade han Michelle för att slutföra sin plan, enligt försvaret. Han berättade inget för sin egen familj och han ville undvika att bli inlagd för sin mentala ohälsa då. Och där fanns en lång historik med flera självmordsförsök. Han skrev till Michelle att det inte fanns något som någon kunde göra för honom för att han skulle fortsätta vilja leva.
Det hela slutade med att Michelle dömdes, men för vad? Involuntary manslaughter, eller dråp som vi skulle kalla det i Sverige. I Massachusetts så är det inte olagligt att ta livet av sig eller att hjälpa eller assistera någon till att ta livet av sig. Michelle dömdes alltså trots detta. Och det vi alla tänker på då är att hon inte gjorde något när Conrad skulle ta livet av sig. Alltså att hon visste om det, men hon gjorde inte någonting åt det. Men det i sig är inte heller olagligt. Det finns ingen lag som kräver att en vanlig medborgare ska stoppa ett pågående självmord. Däremot så har ju polis och andra myndigheter det kravet. Det som hände här enligt rätten och åklagaren var att Conrad gick ur bilen för att han blev rädd. Då hade han ju brutit sin kedja av händelser mot att ta livet av sig. Men eftersom Michelle sa åt honom att gå tillbaka in i bilen och övertygade honom på ett vis som ansågs hänsynslöst i situationen så var hon en direkt orsak till Conrads död. I sin utsatta situation så hade Conrad inte tillräckligt med styrka i sig för att stå emot Michelles övertygande. Rätten ansåg alltså att Conrad inte hade gått tillbaka in i bilen om det inte vore för Michelle. Michelle borde ha förstått vad konsekvenserna skulle bli om Conrad gick tillbaka in i bilen. Michelle dömdes till 15 månaders fängelse för dråp och 15 månaders villkorlig frigivning. Men en sån här dom hade kunnat ge upp till 20 års fängelse. Åklagaren yrkade på 7-8 års fängelse, men som sagt, hon fick 15 månader.
Sinnes. Alltså döm, om de ska...
Men döm inte henne då.
Jag blir upprörd.
Antingen så har hon gjort det eller så har hon inte gjort det.
Ja, exakt.
It's like...
Du gjorde det lite.
Ja, lite grann.
Alltså,
det funkar ju inte på det sättet. Det är inte så lagen funkar.
Nej. Samhället var väldigt uppdelat kring huruvida Michelle borde ha dömts eller inte. Var någonstans går gränsen mellan att något bara är omoraliskt eller att det går över till att bli brottsligt? Och kan man uppmuntra någon till att ta sitt liv? Hur stor skuld har då personen som uppmuntrar? Hur tror ni lyssnare att det svenska rättssystemet hade dömt i ett liknande ärende? Vi vill gärna höra era åsikter så att ni kan skriva på sociala medier. Speciellt Instagram där vi är mest aktiva. Vad ni tycker om detta? Jag tycker det är sjukt som sagt. Jag tycker de dömde henne, ge henne då ett ordentligt straff. Vad är 15 månader?
Ja. Och det är ju, om man nu ska, för vi kan ju titta på det från två håll. Det moraliska hållet och det lagliga hållet. Och enligt lagtexten ju, så känns det inte som att hon uppfyller alla rekvisiten för att faktiskt bli dömd för dråp. Och att då döma för någon form av dråp med ett lågt straff känns ju märkligt.
Ja.
Men rent det moraliska så känns det ju jättefel. Och hon, det är ju ingen person som gör så här, alltså, verkar kunna skilja mellan vad som är rätt och fel. Sen om det är ett sjukdomstillstånd eller inte, det är ju bara läkare som kan göra den bedömningen.
Precis.
Men glöm inte Instagram, Tystvittnade podd heter vi där.
Ja.
In och kom med åsikter kring detta mycket kontroversiella fall.
Tack för denna veckan. Ta hand om er.
Bye.
Toodles.
Det hela blev hänsynslöst då Conrad hade ganska lite styrka kvar.
Massachusetts
är det inte olagligt. Glöm nu inte, kära lyssnare, gå in på våra sociala medier, Tyst Vittne, The Pod, på Instagram och Facebook och kom med lite förslag på fall som ni tycker att vi ska ta upp.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.